En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1-podd med mig, Adam Huttunen och Anna Andersson. Tillbaks på länk.
Ja, tillbaks på länk. Känns ju nästan lite sorgligt med tanke på att vi satt mitt emot varandra här i så oerhört många avsnitt.
Det var väldigt trevligt. Ja, det firade jul och nyår ihop och allt.
Ja, precis. Ja, men det är ändå lite speciellt när man kan dela luft i rummet.
Ja, på gott och ont kanske. Nu finns det lite mer luft här inne i studion till mig.
Ja, det är väl så bra.
Mm. Ja, vi ska nog klara även det här. Vi har gjort det förr, så att säga. Idag ska vi snacka om säsongen 2026 på det sättet att reglerna ju ändras radikalt. Kanske den största förändringen i regelverket i modern tid. Eller? Är det en korrekt analys?
Jo, men det skulle jag nog säga att det är ju en stor justering som görs både när det gäller alltså chassisidan och motorsidan. Vi har ju haft flera regeländringar de senaste 10 åren som har varit stora. Jag tänker då framförallt på den 2022. Sen hade vi ju 2014 när hybridmotorerna kom. Vi har haft flera tidigare än så. Också 2009 var ytterligare en stor justering. Och det där görs ju genomgående för att framförallt förbättra racingen och stänga vissa kryphål och hålla säkerheten och sådana saker. Men den här känns väldigt oförutsägbar och gigantisk, skulle jag vilja säga.
Ja. Vi ska göra vårt bästa för att göra det här så lättförståeligt som möjligt. Det kommer vara lite olika begrepp såklart när man nördar ner sig i detaljerna och så vidare. Men vi ska försöka få er att förstå varför och hur saker ändras. Vi kan väl börja med varför. Och varför gör man det här då? Det känns ju som att racingen 2025 var kanske inte kanon, men det har ju varit jämnare än någonsin och mer spännande än vad det har varit på länge. Ingen så här överlägsen och ingen som är jättelångt bakom och så vidare. Så varför ändrar man nu?
Ja, men det är en förändring som man har bestämt sig för redan tidigare. Och en av anledningarna är ju att man vill sätta föraren i centrum och inte bilen. Alltså det ska bli svårare för föraren att göra allting rätt. Så föraren ska ha ett större inflytande på bilen. De ska kunna ta beslut kring hur energin ska användas, hur den ska återvinnas och sparas. Det ska bli bättre racing på banan. Även om det har varit jämnt nu så har det varit väldigt svårt att köra om. Vi såg ju här under hösten att pole position var i stort sett en garanti för en seger. Och där vill man ju göra justeringar för det ska bli mer spännande. Vi ska inte veta på lördagen hur ett race slutar på söndagen. Och tanken med det hela är ju att publiken som är på plats, men även de som sitter framför en skärm, framför en tv-sändning eller framför en streamingtjänst, ska kunna uppleva att förarna har magiska körkunskaper, höll jag på att säga, men att de har fantastiska körkunskaper, de har racecraften och de har liksom kunskaperna till att omsätta de här nya reglerna, och vi ska få se bättre fighting. För faktum är ju att Formel 1 har ju vuxit något makalöst de senaste åren och fortsätter att växa, och då får man ju också en ny publik till, och den publiken behöver ju underhållas. Man måste också tänka på när man sätter reglerna att det ska vara lika spännande så att säga när du är på banan, och du kanske inte ser hela banan, för då ser du ju bara en liten del, du ser ju din kurvan du sätter i, men det ska vara lika spännande att sitta där som det ska vara att sitta framför tvn.
Ja, det ska ju ändras då så att, som du sa, föraren är mer i fokus, maskinen mindre i fokus. Det känns ju som att Formel 1 har blivit ganska mycket av att man sitter i en i en bil och det är bilen som kör nästan snudd på. Eftersom det, alla som är i Formel 1 är ju ganska duktiga får man väl säga, mer eller mindre. Och då blir det inte så stora skillnader. Ja, men då skiljer det ju liksom, det är också därför det blir så jämnt kanske. För då skiljer det inte så mycket bil till bil, helt enkelt. Oavsett hur bra man är. Och det gynnar ju inte sådana som ja, kanske behöver ha lite mer känsla i bilen. Vi hade ju Janne här på besök bara för några veckor sedan. Och han snackade om Lewis Hamilton och att han inte alls trivs med att bilen är så styv där fram. Och han har ingen känsla överhuvudtaget. Vilket ju då har med den här porpoising-grejen att göra. Som man nu ska slippa då.
Nej, men det är ju det. Och det har också blivit... Alltså, problemet vi har pratat om de senaste åren är ju mycket om den här smutsiga luften. Det gjorde vi redan i det förra regelverket som vi hade fram till 2021. Att det är svårt att köra om. Och det är svårt att få tight racing på banan under en längre tid. Utan att man får kanske en eller två chanser att köra om. Och sen går det inte. För sen måste du backa tillbaka. Du måste spara däcken. Och ligga och vänta på nästa möjlighet. Och när du sen då kör om så behöver du ha hjälp av DRS, alltså någon slags artificiell racing där du egentligen bara, ja men det blir inte en omkörning utan det blir en passering. Och det här är någonting som den gamla stammen, om jag nu får uttrycka mig på det sättet, jag har pratat mycket med Stefan Johansson som körde för både Ferrari och McLaren bland annat om den här saken, om den här med omkörningen och var kan jag köra om och hur rätt är det att köra om och vilka gränser ska finnas. Är det en vit linje som ska stoppa eller är det så att jag ska känna att jag ska kunna trycka mig förbi via att få hjälp av en extra kraft och ibland så kan jag ta mer plats utanför den vita linjen eller är det så att det ska vara liksom grus eller murar eller någonting som tvingar fram att jag som förare måste hantera situationen på ett annat sätt. Och vad är riktig racing och vad är liksom skapad racing? Och ett av problemen som jag ser det är väl det också att för varje regelverk som man har så är det ju så otroligt, det är så begränsande för att ingen ska hitta något kryphål någonstans. Så begränsar man ju allting vad man kan och någonstans upplever jag i alla fall att då finns det ju tak för vad du kan utveckla under det regelverket. Så någonstans så blir ju alla typ lika bra. Och då blir det ju väldigt, väldigt svårt om du inte kan köra om. Vad känner du?
Ja, och framförallt så vill man ju att, alltså för att de ska kunna köra om så bör de ju kunna ligga nära varandra.
Mm.
Och, alltså, annars får man liksom kanske bara en chans och det är på DRS-rakan, eller rakorna. Om man nu har den turen att banan har flera möjligheter till att köra om längs med varvet. Och det har inte riktigt gått så som det har varit. Så att när man bryter ner det så förstår man ju verkligen att de vill justera upp det. Det är också så att när det här regelverket som vi har haft kom 2022 så blev det ju lättare att följa efter en bil. Men regelverket hade öppningar för de här hackerserna som jag brukar tänka på dem som. De som designar bilarna som bara försöker hacka regelverket och hitta liksom olika sätt att göra det jobbigare för alla andra. De har ju då utvecklat sina vingar och olika element på bilen så att det blir mer smutsig luft och det blir svårare att följa efter och så har det bara gradvis blivit svårare och svårare att ligga tätt bakom en bil under mer än ett, två varv. Vilket ju skapar sämre racing. Så det var väl på tiden att man gjorde det här. Vi kan väl grotta ner oss i det som ska ändras då. Och jag tänker att vi börjar med det som syns utifrån. Och sen kan vi grotta ner oss och öppna motorkåpan lite senare. Vad händer med chassit?
Ja, men vi kan ju tänka så här faktiskt. Mindre och lättare är ju bra att tänka när det gäller det här regelverket. För det är mycket det handlar om. Hjulbasen minskas med 200 mm, alltså till 3400 mm.
Så den är kortare med 200 mm kan man säga, bilen.
Och bredden, alltså det är längden. Sen så bredden pratar vi om 100
mm.
Golvets bredd blir också smalare med 150 mm. Och den minsta tillåtna vikten på bilen sänks med 30 kilo.
Ja.
Och vi har ju pratat väldigt mycket om det här med vikt på Formel 1-bilar. Men tittar vi hur det såg ut alltså för 25 år sedan, då när Mika Häkkinen och Michael Schumacher var kungar på banan, då vägde en F1-bil runt 600 kilo. Alltså 595 vägde den väldigt länge. Går vi sen fram till 2010 så var vi uppe över 600 kilo. Då låg den på 620 kilo. Och sen ökade det lite till. Och framförallt så ökade det till 2014 med de här nya hybridmotorerna. Och då gick bilens vikt upp till 690 kilo. Alltså på ungefär 15 år hade bilens vikt ökat med nästan 100 kilo. Och sen har den här viktökningen bara fortsatt. Och 2022, när det senaste stora regeländringen kom, så låg bilvikten på liksom 790 kilo. Och 790 kilo, alltså hur mycket är det egentligen? Det låter ju helt galet. Alltså, vad kan vi jämföra med någonting här?
Det är 5-6 amerikanska fans. Nej, det var taskigt.
Det var väl väldigt taskigt liksom. Men vad kan vi hitta?
Han var väger 600 kilo. Vad väger en vanlig personbil då?
Alltså en lättare sportbil, med jag hittar här, BMW, ska ligga på ungefär 790 kilo.
Mm. Och då är det ju med interiör och allting, alla onödiga grejer, säten och sånt som Formel 1-bilar inte har. Då. Plus att motorn är inte lika stark.
Ja, men alltså en älg väger mellan 700 och 750 kilo.
Ja.
Det vet man ju hur en sån... En vattenbuffel kan väga liksom 790 kilo här. Snabb googling.
Det här blir lite så här... Vad heter det? Discovery Channel. David Attenborough, BBC Africa, liksom. Lite den vibben.
Ja, men alltså, en blåval väger typ 200 ton. Det är ju lite mer, liksom.
Det är lite mer. Det ska vi inte komma med Formel 1-bilarna.
Nej, men det vill vi ju definitivt inte. Den ska ju inte heller väga liksom som en norsörning. Som är över 800 kilo upp till 1400 kilo. Men vi kan väl säga att en F1-bil väger väl som en tung, fet älg, då?
Ja. Det är för mycket. Och nu ska de banta.
Ja, inte,
lagom till nio.
Inte älgen, men F1-bilen. Nej, men den ska ner i alla fall 30 kilo till 770, vilket ju fortfarande känns som en extremt tung bil. Men alla de här förändringarna som görs, gör man för att bilarna ska bli mer lätthanterliga och reagera snabbare.
Ja, och däcken har ju också fått banta lite. De har blivit smalare. Det är fortfarande 18-tums däck. Så de är lika, det är samma omkrets på dem så att säga. Men de är alltså smalare. Och det sparar ju också vikt och minskar luftmotståndet för den delen. Och sen dessutom då, när vi snackar om däcken ändå. Det har ju suttit sådana här små vingar ovanpå däcken. Nästan som en slags flygande kåpa över däcket. Eller vad man ska säga. Jag vet inte om lyssnarna kan visualisera eller känner igen det här. Men den här lilla vingen ska... Den är nu borta till 2026. Man får inte ha den längre. Istället då så sitter det bakom framdäcken en slags struktur. Det ser lite konstigt ut när man kollar på en 2026-bil ovanifrån. För bakom framdäcken sitter det någon slags... En konstig liksom pinne som sticker framåt från sidepodsen. Som då är till för att styra in luft. Istället för att bilarna som tidigare då har skickat luften utanför bilarna och skapat den här turbulenta luften, så styrs luften in under bilen helt enkelt. Och längs med bilen. Vilket också då ska skapa mindre turbulent luft. Det är mycket, mycket det som är syftet, ju, att man ska... Det ska bli lättare då att följa bilarna. Och dessutom så minskar ju då bilarnas downforce såklart ganska kraftigt. Samtidigt som luftmotståndet. Vilket gör bilarna långsammare genom kurvorna men snabbare ut ur kurvorna. Och det ska då göra det lättare att köra om.
Mm. Ja, hela den här förändringen handlar ju väldigt mycket om alltså minska downforce. Alltså vi ska säga adjö till hela det här golvet. Man tänkte ju på det. Kommer du ihåg det när de lyfte upp Sergio Perez bil i Monaco för några år sedan?
Just det.
Så visst, om man verkligen såg de här tunnlarna så otroligt fint. Det är ju perfekt för alla andra team naturligtvis, förutom Red Bull då, som visade upp hela härligheten, verkligen. Verkligen titta in under...
Fotograferna var där snabbt.
Ja, extremt snabbt. Och man såg de här tunnlarna. Men de är ju verkligen borta nu. De försvinner helt. Och man ska jobba på ett helt annat sätt. Och
betydligt plattare golv.
Betydligt plattare golv. Och tanken är att man ska minska downforce med mellan 15-30%. Samtidigt som man också ska minska det totala luftmotståndet med upp till 40%.
Mm.
Och det där kommer att bli en skillnad, men det är svårt också för oss att tänka kring hur det kan vara. Och det är väldigt, väldigt svårt för teamen också, eftersom det är ingen som har sett någonting på banan. Utan det här testet nu då, det första som är helt stängt för media och publik, det är ju stängt för att teamen själva inte alls vet vad som förväntas. De har ju jättemycket siffror från de tester som görs i vindtunnlar, i datorer och så vidare. Men därifrån till banan kan det ju hända så otroligt mycket. Det har vi ju sett gång på gång med uppdateringar som faktiskt har sett lovande ut men som sen inte stämmer på banan. Vi kan ju bara fråga både Red Bull och Ferrari.
Ja, exakt. Men det här gör ju också då att alltså det blir då mindre downforce, innebär ju mindre grepp. Helt enkelt. Mindre luftmotstånd betyder ju högre fart. Så den kombinationen kommer göra det svårare att köra Formel 1-bilar helt enkelt. Det blir mindre grepp men du kör snabbare. Det kommer bli längre bromssträckor och så vidare, vilket också borde underlätta omkörningar. Men framförallt då att man kan inte vara... De bästa förarna kommer premieras av de här förändringarna, även känslan.
Mm. Men så, du, en fråga som jag har fått väldigt mycket, det är ju det här med liksom DRS. Varför försvinner det och vilken betydelse har det? Den kanske du kan förklara. Du är duktig på det.
Ja, DRS har väl fått mycket kritik samtidigt som det har behövts. Det tror jag alla är överens om, att man... Hade man inte haft DRS så hade det blivit väldigt tråkiga lopp, för ingen hade kunnat köra om under det tidigare regelverket. Eller de tidigare regelverken till och med. Nu tar man ju då bort DRS, så det kommer inte vara längre att man öppnar en del av bakvingen för att få mindre luftmotstånd när man ligger bakom en annan bil, för att på så sätt kunna köra om. Utan det ersätts av... det här är komplicerat. Egentligen är ju liksom... Man kommer fortfarande öppna vingarna, men det kommer inte ha att göra med att man ligger bakom en bil och så vidare. Utan det kommer att ske, alltså det får alla göra när man vill på rakorna. I kurvorna kommer vingarna vara stängda, på rakorna får man öppna både framvingen och bakvingen. För att återigen då minska luftmotstånd, öka toppfarten och skapa längre bromssträckor. Vilket allting kokar ner till, känns som. Men det som... då ersätter DRS på det sättet att, alltså som DRS syftade till att underlätta omkörningar, är en ny ett nytt läge, kan man säga, en ny knapp på ratten som heter overtake. Och det är den då som ersätter DRS. Den kommer ge, trycker man på den här knappen så får man lite extra motorkraft helt enkelt. Och den funkar då som DRS att på det sättet att man kan bara använda den när man är mindre än en sekund bakom bilen framför. Med skillnaden då att det kommer bara finnas en sån här detection point, alltså den här linjen där man tidigare då fick, när man körde förbi den, om man var inom en sekund då får man öppna DRS på nästa raka. Nu kommer det vara att det finns en sån punkt och efter det på hela varvet så får du använda din overtake som du vill i princip, som jag fattar det, i alla fall på rakorna.
Ja, men
vissa rakor, det är lite oklart då.
Nej, men det känns att du kan använda det, tanken är att du ska kunna använda det där och när du behöver det. Du ska liksom inte vara begränsad i att använda det inom ett visst område, utan när du behöver ha hjälp för att kunna ta upp kampen med bilen framför och köra om, så ska du kunna använda det helt enkelt, oavsett var på varvet du befinner dig, så länge du är inom en sekund. Jag är lite spänd på att se hur det faktiskt fungerar.
Det skapar ju lite mer strategiskt moment ju.
Ja, men det är lite det, och det känns som att många av de här reglerna handlar just om det, just att hitta strategi. Så det gäller att du blir en förare. Om du inte redan är en förare som är duktig på att se helheten, så måste du bli bättre på att göra det. Jag kan tänka mig att det passar exempelvis en sån som Carlos Sainz, som ju sitter och lägger upp väldigt mycket strategi själv i huvudet kring hur han ska göra. Och en annan förare som jag också kan tänka mig att det kan passa är Fernando Alonso, som ju också är en duktig strateg.
Ja, precis. Och detta är då, det här läget är kombinerat med några andra grejer då. Det finns en annan grej som heter Boost, som också är en knapp som kan användas när som helst egentligen. Då behöver du inte vara inom en sekund, utan du får liksom kräma på lite extra när du vill. Så länge du har kräm i batteriet, så att säga. Och den delen är också en faktor i det här då, att du måste ju ladda upp ditt batteri längs med, ja, under loppet helt enkelt, så att du ligger strategiskt till.
Ja, och se till att du har kraft i batteriet både i offensiv och i defensiv körning. Så att du inte står liksom helt utan kraft, eller den här extra kraften, när den, ja, men din konkurrent har sin kraft. Då. Du måste vara lite smart. Alltså det kommer handla om väldigt mycket smartness hela tiden. Kring hur man ska köra. Alltså, med ett enda knapptryck så får man alltså maximal effekt från motor och batteri, oavsett var man befinner sig. Och hur ska man då använda det? Och ska jag använda allt? Eller ska jag spara på det? Ska jag se till att jag använder det vid ett tillfälle, och hinner jag sen bygga upp det till nästa gång jag behöver det? Och vad gör min konkurrent i det läget? Ska jag använda det offensivt eller defensivt?
Ja, och också hur det passar just din bil och din setup. Alltså, tidigare har man ju då varit låst till de här DRS-sträckorna som kanske inte passar alla, för att vissa är snabba ut och kurvorna, vissa har fördelar på andra delar av varvet än just där DRS-sträckan är. Så de kanske kommer ut där och så trycker de på DRS och så hinner de ändå inte i kapp, för de inte kommer ut tillräckligt snabbt ur just den kurvan. Så att det skapar lite mer frihet att, ja, för föraren helt enkelt att påverka sitt race.
Och det kommer ju vara viktigt, för man har en sån här recharge-knapp också då, när vi är inne på det här, som handlar om att bilen alltså kan återvinna energi när föraren bromsar eller släpper på gasen. Och det där kan man använda för att ladda batteriet. Och även om man inte använder full gas i vissa kurvor, så går det att ladda batteriet lite extra. Och tanken med det hela är ju att bilen ska bli mer effektiv, föraren ska få fler taktiska möjligheter, och plötsligt så blir ju föraren går ju från att ha varit någon som enbart koncentrerar sig på körningen till att liksom bli, jag hör på att säga, kommandocentralen i alltihopa. För du ska ju både hantera batteriet, körningen, strategin, taktiken, återvinna energin, se till att du har den. Alltså det blir en helt annat syfte, verkligen bort ifrån bara körning till att bli någonting mycket, mycket mer. Och det där tycker jag känns spännande, att se hur olika förare hanterar den situationen.
Ja, Janne Blomqvist var också inne på det, att han tror att det här kan vara ett problem i början med hur de ska få batteriet att räcka till, så att det blir liksom någonting av det här. Just
ja, men det är ju också
liksom olika motorer är olika bra på att generera den här batterikraften.
Ja, och det blir ju också spännande att se, alltså, vem klarar av att anpassa sig bäst till de här reglerna. Hur snabbt klarar man av att ta till sig information och omsätta förändringar? Det blir ju väldigt, väldigt spännande. Och jag vill lägga till en sak till där som jag tycker känns spännande, just när det gäller motorerna. Alltså att vilken motortillverkare är bäst på att utnyttja eller nyttja gråzoner. För i varje regelverk är ju hårt reglerat. Men allting mäts ju också. Mäts man det som man har sagt nu inför, till exempel, så mäter man alltså vissa kompressionsförhållanden mäts i ett kylt läge. Och där har du en gräns som blir mindre nästa år, eller under 2026, den säsongen vi har framför oss i förhållande till 2025. Men vad händer när motorn når en arbetstemperatur? Om det då inte finns någon tydlig regel där, kan det bli en justering och en förändring? För det där är någonting som man har jobbat hårt med när det gäller andra regelverk vi har haft tidigare. Så när mäts saker och ting? Mäts det innan, under eller efter?
Ja.
När vi har pratat vingar och så vidare. Och det där tror jag kommer bli en viktig sak för motortillverkarna när vi pratar om då hur de har lyckats utveckla motorn. Alltså vilka gråzoner har de lyckats maximera? Och hur lång tid tar det innan regelmakarna och FIA justerar detta? Är det saker som man kan justera innan säsongen börjar? Är det saker som justeras under säsongen? Eller är det saker som måste justeras efteråt? För vi har haft sånt, jag skulle säga nästan varje regelverk, så hittar man alltså, de här smarta ingenjörerna hittar ju saker som man inte har lyckats tempa till. Så det på något sätt blir ju varje nytt regelverk någon slags kamp mellan de som har gjort reglerna och försökt täppa till alla hål och de som vill nyttja reglerna till max och försöker att hitta hål och gråzoner. Och det där blir ju spännande. Vem har hittat den här gyllene kulan liksom? The silver bullet, eller den silverfärgade kulan kanske heter. Nej, men vem har hittat rätt, och framförallt vem kan nyttja systemet på bästa sätt? För det är fortfarande tillåtet att tolka reglerna.
Mm. Men det är också farligt, tänker jag, om man nu ska gå in i det här nya regelverket och utveckla en motor för det. Att lägga lite för många ägg i en kontroversiell korg, så att säga. Alltså om man tänker att man går all in på någonting som är lite i gråzonen då, och som ger en ordentlig edge i början, och sen plötsligt så täpper FIA till det här kryphålet. Då är man ju ingenstans plötsligt, samtidigt som de andra har satsat sina ägg på för att fortsätta den liknelsen, satsat sina ägg på någonting som inte kommer förbjudas efter en säsong eller efter några race eller vad det nu kan vara liksom. Jo, men... under försäsongen. Det är ju en mardröm om man sitter i den sitsen.
Men, nej, men det är lite det som är spännande också ju. Det är ju så, alltså det här är tävlingsmänniskor, det är ju lite så de tänker. De måste ju tänka vidare och förbi. Och inte bara se begränsningarna. För har vi bara, det är det som är innovation. Håller vi oss till begränsningarna så blir det ju ingen förbättring. Här handlar det ju om att vara smart, innovativ och hitta lösningar som ingen annan har gjort för att utveckla saker och bli bättre. Och det är därför som de här tillverkarna är med i Formel 1, för att man vill ligga där uppe och utveckla nya saker. Så att jag tycker personligen bara att det är superspännande.
Verkligen. Det är så många frågetecken och så... Alltså det är ju aldrig så spännande på försäsongen som när man går in i ett nytt reglemente. Alltså då brukar jag alltid sitta klistrad vid testen och liksom hålla koll på vem är det som kör snabbt, vem är det som sitter kvar i depån, vad kommer det ut för snack, är det någon som oroar sig över att oj vad de är snabba och sånt. Sen vet man ju aldrig vad folk har för bränslemängd och vad de kör på för hur mycket kräm de lägger på i motorn, så att säga. Det är alltid, det ser man ju som du har sagt tidigare, det ser man ju på första, alltså Q1 i Australien kommer man, kanske inte ens Q1, kanske Q3 i Australien. Får man se hur snabbt de här bilarna kan gå faktiskt.
Ja, och sen så handlar det, ja, så handlar det väldigt mycket om att hålla koll på alltså tillförlitligheten. Hur mycket tid lägger man på banan och hur mycket tid lägger man i garaget? Den kommer ju bli extremt viktig.
Men om vi ska djupdyka in under motorkåpan då i motorn, där vi redan är inne och härjar, så är det ju fortfarande en 1,6 liters V6 hybridmotor som det gäller. Men förbränningsmotorsdelen av den här hybriden då är lite mindre, medan elmotorns kapacitet tripplas. Vilket gör att hybridmotorn då är i princip 50-50 el kontra bränsle, eller vad man ska säga. En ganska stor förändring, och det rör ju sig mer och mer mot elmotorer helt enkelt.
Ja, så är det ju. Formel 1 har ju en målsättning att vara helt koldioxidneutrala till 2030, och då ligger ju motorbiten i det naturligtvis. Och sen är ju spännande det här också med det här hållbara bränslet. Alltså bränslet ska vara helt fossilfritt.
Mm. Så de kör på typ gödsel och sånt?
Det är väl lite olika beroende på vilken tillverkare har, vilken modell man har valt. Alltså man har ju sin egen bränsleleverantör, så att säga.
Mm. Ja, och där finns det ju ingen gräns. Alltså stall får ju välja fritt, som jag har förstått det. Det finns väl typ 5-6 olika bränsleleverantörer till nästa säsong? Något sånt?
Men precis, alltså teamen väljer ju där vad man jobbar med och hur man jobbar. Liksom. Och det här, just den här miljöaspekten är ju extremt viktig för motorsporten. Alltså, om man tittar på helheten i Formel 1, så ungefär 75% av all den koldioxid som sporten släpper ut kommer alltså från resor och logistik. Alltså den här, och det är därför vi har sett de senaste åren vissa justeringar av kalendern för att man helt enkelt ska bli smartare. Alltså det finns fortfarande jobb att göra när det gäller just Formel 1-kalendern. Men man har tagit en stor bit får man ändå säga när man har, jag menar, man har flyttat Kanadas GP exempelvis.
Ja. Alla sådana grejer är ju såklart bra i det långa loppet. Jag kollade upp det här med vilka som ger vad. Petronas skapar då, eller ja, de levererar bränsle till Mercedes, McLaren, Williams och Alpine. Det är Mercedes-motorer,
helt enkelt.
Ja. Shell till Ferrari, Haas och Cadillac, Ferrari-gänget. Exxon Mobil till Red Bull och Racing Bulls. Aramco till Aston Martin och sen British Petroleum, heter de så, Castrol, till Audi. Så det är 5 olika leverantörer av bränsle, och det kan ju faktiskt göra en ganska stor skillnad, hur effektivt det bränslet är.
Absolut, absolut. Det är också en väldigt, väldigt spännande del, tycker jag.
Mm. Speciellt i ett nytt reglemente. Det ska ju inte påverka prestandan, har FIA sagt. Vi får väl se helt enkelt hur det blir med den delen. Det kommer ju sagt lösa sig under reglementet om inte annat. Men i början är det alltid ett litet frågetecken vem som får till det mest. I början av förra motorreglementet så var ju Petronas väldigt starka. Eller det var upplevelsen i alla fall, att det var en stor faktor till Mercedes överlägsenhet i början där.
Mercedes var ju under den hybrideran de första åren där, så var ju Mercedes fullständigt överlägsna. Alltså egentligen från 2014 när det infördes till 2021 när vi hade den där tuffa finalen mellan Verstappen och Hamilton i Abu Dhabi. Alltså Mercedes var ju det klart bästa teamet, mycket, mycket tack vare den motorn. Och de hade ju som en målsättning egentligen när de kom tillbaks till F1 2010, att det var till 2014 som de skulle vara riktigt, riktigt bra. Och de jobbade ju stenhårt på att få den motorn att fungera. Det var ju liksom det som var, de köpte det gamla Braun-teamet, tidigare Honda-teamet, gick in som fabriksteam, började en satsning med 2 tyska förare för att hitta en tysk identitet. Det var Nico Rosberg och Michael Schumacher. Byggde vidare. 2013 kom Lewis Hamilton in, han bytte då av Michael Schumacher. I den vevan kom också Toto Wolff och Niki Lauda, man hade en ny struktur, och redan där hade man ju satt grunden för den här motorn. Och jag är också väldigt spänd på att se hur de här motortillverkarna ligger till jämfört med varandra. Alltså det har ju sipprat ut en del information kring att just Mercedes är starka vid sidan av Red Bull, medans det pratas lite om att Ferrari inte riktigt är på banan. Men det får vi se i Australien.
Ja, så är det. En annan grej som syftar lite till hållbarhet, men på ett annat sätt, är ju att MGUH är borta. Och det är alltså den komponenten i motorn som genererar energi genom värme, helt enkelt. Den var ju väldigt komplicerad, väldigt dyr. Alltså extremt dyr. Den var också ganska tung. Så dels så sparar det ju vikt, men det sparar framförallt pengar för teamen och ger ju effekten att fler bilmärken och motormärken och så vidare blir intresserade av att ta sig in i Formel 1, för det är inte lika avancerat och dyrt att komma in. Den här MGUH-grejen är ju inte heller så användbar som andra komponenter är i vad ska man säga, personbilsbranschen. Så det blir liksom lite slöseri på pengar för teamen att utveckla och lägga så mycket pengar på de grejerna. Det är borta nu och ja, vi har ju redan sett Audi har tagit sig in, Cadillac har tagit sig in. Två nya spelare i Formel 1.
Ja, precis, som Ford får vi inte glömma. Ford samarbetar med Red Bull för den motorn. Och Cadillac kommer ju till en början de första åren att köra med Ferraris motor. Men sen är tanken att General Motors ska kliva in och utveckla en motor för dem. Audi var faktiskt det första teamet som skrev på det här nya regelverket för Formel 1. Och en av de absolut viktigaste delarna för Audi var just motortillverkningen. För det är ju någonting viktigt. De har ju satsat nu, plockat bort all annan motorsport. De har ju under många, många år varit framgångsrika i både alltså rally, DTM, Le Mans, Dakar. Allt sånt är borta. Nu är det en enbart stor satsning på Formel 1 fram till 2030 med målsättning att vinna en VM-titel. Och det där var väl det som Formel 1 också ville. Alltså man vill ha in fler tillverkare, att man vill att sporten ska bli bredare. Det är ju någonting som alla motorsportgrenar egentligen jobbar för. Alltså man vill ha fler fabriksteam. Samma sak gäller ju VRC. Det var också en av anledningarna till att rallycross-VM inte gick som man hade hoppats.
Nej. Det ska ju också sägas då att Renault som motorleverantör försvinner ju faktiskt också. Man kanske inte ska läsa in för mycket i det. Renault är ju inte riktigt kända för att ta rätt beslut i rätt tid de senaste åren. Så att det känns ju lite märkligt att de plötsligt då ger sig ut ur fighten som motorleverantör när det blir billigare och mer hållbart. Men så är det i alla fall. Mer då? Ska vi hoppa till säkerheten kanske? För där har det också hänt grejer.
Jo, men Formel 1 måste ju alltid bli säkrare. Så är det. Vi ska ju vara extremt tacksamma över att det inte har varit några olyckor med dödlig utgång sedan Jules Bianchi. Vilket ju börjar bli 10 år sedan nu, ungefär.
Ja. Tiden går snabbt.
Ja, men det gör ju det. Så att, och säkerheten är ju extremt viktig. Och jag tänker efter den här fruktansvärda bilderna som vi såg på Romain Grosjean för ett par år sedan, det eldklotet som han faktiskt tog sig ur levande, så har ju det tagit nästa steg egentligen i Formel 1:s utveckling för att bli så säkert som det faktiskt kan vara under de omständigheter som finns.
Mm. En grej man har gjort då är att förstärka förarcellen, som man kallar det. Det låter ju som att de sitter i finkan där inne i Formel 1-bilen. Men det är bara där de sitter helt enkelt. Den är förstärkt så att den klarar helt enkelt mer belastning i en eventuell krasch eller så. Och dessutom då så har de ändrat så att nosen på bilen nu separeras. Alltså om man kraschar så separeras nosen i två omgångar. Först främsta delen och sen så finns det en till del som separeras i nästa skede och sen tar bilen och sittbrunnen smällen. Det ger ju föraren mer säkerhet, framförallt i situationer om där man alltså säg att man slår i en mur och sen studsar därifrån in i en annan mur. Så är tanken då att man kan få en avlastning i både den första och den andra smällen då. Så att där ligger de ändå i framkant, för det är inte att de reagerar på något som har hänt direkt, utan kanske mer på liksom, något som skulle kunna hända.
Man förstärker också skyddet vid den här rullbågen man har, som ska klara upp till 20 G-krafter till nästa år. Men det är väl bara jättebra, tycker jag. Alltså, det var så många som var skeptiska när Halon infördes. Men jag tror att var och en som både tittar på sporten och som även sitter i en F1-bil är otroligt tacksamma för den förbättring av säkerheten som faktiskt har skett.
Onekligen. Det har också kommit till lampor på backspeglarna. Det kommer man säkert lägga märke till när det är kvällslopp eller om det är lite disigt och så vidare. Syftar till, helt enkelt till att man ska ha mer synlighet. Som jag förstår det så sitter de här lamporna på framsidan av backspeglarna så att man ska kunna se identifiera bilen bakom helt enkelt. Var den befinner sig. Och sen då en grej som har ändrats som man tänkte, eller som jag i alla fall tänkte att det här kommer inte göra så stor förändring, är att man nu får byta förarnummer. Och då tänkte jag så här, det kommer väl ingen göra. Man har ju sitt brand, man har sin liksom, sin grej helt enkelt. Man har byggt upp, man har tryckt massa merch och man har loggor och allt möjligt. Men nu har vi redan fått någon som har bytt nummer och det är ingen mindre då än Max Verstappen som faktiskt skulle byta nummer ändå. Han körde ju med nummer 1. Nu gör han inte det då eftersom att han inte är världsmästare längre. Men han har ju kört normalt sett med nummer 33, vilket han ju gjorde eftersom att Daniel Ricciardo redan hade nummer 3 som Max Verstappen egentligen ville ha. Nu kör ju inte Ricciardo i Formel 1 längre, så nu har Max Verstappen bytt till nummer 3.
Ja, Max Verstappen har blivit Daniel Ricciardo. Vi får hoppas att det inte har någon ytterligare jämförelse dem emellan där, va?
Ja, nej. Kanske. Det beror på hur man ser det. Om det gör honom till en lite gladare människa så kanske det är positivt då.
Ja, nej, men det blir kul. Och så får vi Lando Norris i nummer 1 till nästa säsong. Mm. Jag hade faktiskt funderingar kring Sergio Perez och Valtteri Bottas som kommer tillbaks, men de håller ju kvar.
Ja, Bottas nummer 77 passar ju så otroligt bra in i hans logga då, eftersom 7:an och 7:an blir 2T i Bottas. Så det kan man förstå att han inte vill byta bort i första laget, men ja, det, där har vi i alla fall någonting nytt som kommer ur det här reglementet redan nu. Ja, är det någonting mer du tänker på i det här regelverket?
Nej, inte som jag gör. Inte som jag tänker på just nu faktiskt. Det jag ser fram emot är väl de fortsatta diskussioner som jag utgår ifrån kommer att vara kring helgerna och sprinten. Alltså jag utgår ifrån att det kommer att vara fortsatta diskussioner kring hur den ska vara och läggas fram, vad det blir av det. Det kan mycket väl vara att vi har exakt samma sak som i år. Men där brukar det alltid vara vissa diskussioner. Jag är också lite spänd på att se hur det blir med Madrid. Den banan ligger ju nu som en nyhet helgen 11-13 september.
Mm.
Men den är väl inte helt klar än. Så det blir lite spännande att se vad vi får där. Jag är också lite spänd på att se vad justeringen av kalendern som gör att vi faktiskt får in Monaco senare. Alltså Kanada tar egentligen Monacos plats och Monaco flyttar fram. Det betyder ju att vi har en krock mellan Indy 500, va? Och Kanadas GP i år, och det funderar lite grann på hur det påverkar mer ur ett publikt perspektiv.
Just det, för då går de ju också samma, ungefär samma tid.
Det blir en, ja, jag funderar lite grann hur jag ska hinna klara av att se båda två där. Samtidigt, ja. Många skärmar och blir jobbigt att live alltså.
Du livear båda två?
Nej, men bara den ena, men det betyder ju inte att jag inte kan ha koll på den andra.
Nej.
Det blir en total live. Får vi nog köra någonting.
Stor utmaning. Undrar om Madring i Madrid inte blir klar. Om de då kanske skjuter in Portimao, som ändå ligger hyfsat nära Madrid i Portugal.
Jag tror att den kommer ju ny året efter, som ersättning av Sandford, som kör sin sista säsong i år, där vi också har en sprinthelg faktiskt. Lite spännande. Jag tror att det känns lite grann som att den ligger där som någon slags brasklapp, om man uttrycker sig så. Och sen också tänker jag en annan nyhet, det är väl den här sprinten i Singapore, vad kan den ge?
Ja, vad ger, alltså, ja, Man har ju ett otroligt ambivalent förhållande till sprinter. Alltså. Man är aldrig särskilt peppad på det, men ibland blir det kul.
Ja, men min största besvikelse till 2026, kan jag säga det redan nu, det är ju att det inte är en sprint i Brasilien.
Ja, det är faktiskt väldigt tråkigt.
Ja, det tycker jag känns jobbigt. Alltså, vi har sprinter i Kina, Miami, Kanada, Storbritannien, Nederländerna och Singapore. Men jag kommer verkligen, verkligen, verkligen att sakna Brasiliens sprint.
Ja, nej, alltså Brasilien, alltså, det är också en bana där det blir, man får extra fördel av att det bara är ett träningspass.
Ja, och sen Brasilien får man ju extra fördelar av att det alltid är kaosväder.
Ja. Så nej, de har inte tänkt till riktigt. De lyssnar inte på plattan i mattan, eller?
Ja, uppenbarligen inte.
Uppe på FIA-kontoret.
Nej, borde göra det.
Skärpning. Usch. Ja. Ja, men då hoppas jag att ni har fått en lite klarare bild av vad som ska ändras till årets säsong i Formel 1. Det ska bli otroligt spännande att se och följa. Jag kommer följa som lyssnare till Plattan i mattan då.
Ja,
det ska också bli roligt.
Ja, fast det känns ju också lite konstigt. Men det är klart att Filip är välkommen tillbaka efter sin pappaledighet. Men det kommer, ja. Får vi ställa om igen.
Det är ändå hans barn, inte mitt. Det är liksom ert barn.
Det är våran bebis, ja. Ja, mina barn är annars så stora, så de är inga barn längre.
Jag har bara passat det här barnet ett tag. Så att det är väl läge att liksom skänka tillbaks. Det ska nog gå alldeles utmärkt.
Men jag tänkte faktiskt på en sak. När vi nu pratar om reglerna, känner man att man vill ha en lite bättre koll, eller man glömmer bort det under året, eller du känner att du inte har full koll när du väl går in och gör andra, har andra arbetsuppgifter, så har jag faktiskt lagt upp en länk på Aftonbladet på F1-bloggen där man kan gå in och titta direkt och komma in till ett dokument där man kan, eller en artikel där man kan läsa om justeringarna. Om man nu funderar under säsongen när den går eller känner att man behöver ha en liten uppfräschning här, så är det där du ska titta.
Ja. F1-bloggen på Sportbladet är en, vad säger man? Non-stop shop? Nej. Ja, det finns något begrepp som som den betyder är, att man hittar allt man behöver på, ja, F1-bloggen.
Ja, det jag ville på den sagt. Är alltid öppen och alla är välkomna.
Ja. Mm. Välkommen in i värmen om ni inte redan är där. Ja, då slutar vi väl säcken för den här veckan och ser fram emot nästa vecka. Helt enkelt. Då får vi se hur plattan i mattan låter. Det blir spännande.
Mm, verkligen blir det det. Då sa Adam, tack för den här tiden.
Ja, tack själv. Och tack till alla lyssnare för alla glada hejarop och så vidare. Jag känner att jag har kommit in i värmen på ett bra sätt. Det har varit en ära. Ja, ta hand om podden och ta hand om lyssnarna.
Ska göra mitt absolut bästa. Ja. Tack för idag.
Jag har inga tvivel på det. Ja, tack för idag. Vi hörs, eller ja. Vi hörs säkert.
Det är klart att vi gör.
Ni får ha det så bra, helt enkelt. Ja. Ta hand om er. Hej då.
Hej då.
Be nice, fucks me over all the fucking time. All the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
Call phase one, break the leash for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.